A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag häromåret fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var, det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Att amortera eller investera?
Idag kommer vi titta på denna frågan som roligt nog har två stycken korrekta svar som är totalt motsatta till varandra. Det finns ett matematiskt korrekt svar och ett emotionellt korrekt svar.
Förväntad framtida avkastning.
Vi kommer att prata just kring när det gäller det matematiskt korrekta svaret att investera, så måste man ju titta så här, okej, vad är den förväntade framtida avkastningen? Är den högre än räntan jag betalar på bolånet? Och där kommer vi prata om lite så här, vad är den förväntade avkastningen då 2023 till 2033 för då till exempel då Stockholmsbörsen eller globala börsen.
Mm. Och inflation äter på lån.
Vi kommer även prata om andra aspekter i den här frågan, som till exempel att man är svårt att få lån när man blir äldre, men även i ett scenario där vi är nu, att det finns vissa situationer då inflationen faktiskt äter på lånet och det är fördelaktigt att ha ett lån trots alla sådana här, den som är satt i skuld är icke-fri.
Och är det så dåligt att ha lån?
Ja, men jag tror att de flesta av oss har en sån här reflexiv reaktion, så här, det är moraliskt rätt att betala av sina lån. Och som vi hade så här, statsministern som sa, den som är satt i skuld är inte fri. Men där finns argument som är liksom utifrån ett matematiskt statistiskt perspektiv, att om man till exempel har ett högt humankapital så bör man liksom i alla fall ha minst neutral syn på att använda lån och faktiskt använda hävstång.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till avsnitt 322 som handlar om en av de klassiska frågorna inom privatekonomi, särskilt just nu, som är så här: amortera på bolånet eller investera? Slår man detta på Google så är det 318 miljoner svar. Så att,
svar?
Ja, eller liksom sidor, ja, ja, som behandlar, okay, ja, som behandlar denna frågeställningen. Så jag tänker att det är ju en populär fråga, och senast vi tog upp denna var 2019,
faktiskt tror jag avsnitt typ 102 eller 109. Mm. Så jag kände så att räntan är lite annorlunda idag mot vad den var 2019. Så jag tänker att det kan vara dags att återbesöka den här frågan. Och jag tänker så här, redan nu kan vi liksom, där kommer en cliffhanger i slutet av avsnittet. Men redan nu kan vi väl säga att det är en fråga som så ofta inom ekonomi har två stycken svar. Ett matematiskt korrekt svar, alltså hur man kan räkna sig fram till ett svar. Men sen är det ofta ett helt annorlunda liksom, känslomässigt svar. Och det som jag gillar som många glömmer bort ofta är så här, man behöver inte välja. Man kan göra både och. Alltså lite, lite så här, the power of and. Alltså att, och vi tittar på det både utifrån perspektivet så här, har jag en engångssumma som jag kan amortera eller kan jag extra amortera med hjälp av att jag flyttar mitt månadssparande från börsen, till exempel från min fondrobot i Lysa till exempel då mitt bolån på Swedbank.
Men kan du inte bara berätta så? Det finns alltså en alternativkostnad typ.
Ja, men exakt.
Alltså, om man,
det handlar liksom så här, vad är det som är bäst?
Jo, men okej. Okay. Så du har ett bolån.
Ja.
Och du betalar av på det du amorterar så att det blir mindre och mindre. Och då betalar du egentligen till dig själv ju.
Ja.
Det är som ett sparande.
Ja.
Ja. Men det är ju också ett sparande om du investerar någon annanstans.
Exakt.
Så du vill ju få högst avkastning.
Inte nödvändigtvis.
Nej, kanske inte nödvändigtvis. Det finns mycket annat i spel här också.
Ja.
Men det är väl det som pågår, eller hur? Det är den frågan.
Ja,
för
men
vi brukar inte, vi har inte sagt varför den frågan dyker upp ens.
Nej, men den dyker väl upp nu. Att för att jag tror att nu är vi ju typ i september 2023. Och jag tror att det är så här, typ 60% av Sveriges befolkning har rörliga bolån. Så jag tror att det är många som har upptäckt just nu att så här, shit på en fritt, att jag betalar ganska mycket i ränta. Och vissa är supermedvetna och har superkoll och har haft koll på detta rätt länge eller till och med ligger på den högre räntan. Och vissa var det som vi skrev i forumet så här, bara så här, men jag upptäckte att det blev mindre pengar i slutet av månaden nu och jag visste inte riktigt varför. Då upptäckte jag att räntan har dubblats, vilket har för många, till exempel man har gått från 1,5% till exempel till 3% eller kanske till och med från 2 till 4%.
Och då är det räntan på ens bolån liksom.
Ja, precis. Och jag tänker precis som vanligt när man lyssnar på oss så brukar jag säga så här, trust but verify, alltså lita på oss men dubbelkolla och anpassa det till din situation. För att där är inte ett svar som passar alla, utan vi kommer att resonera och kommer visa hur man kan räkna och liksom vilka är de känslomässiga frågorna att ta hänsyn till.
Mm.
Och sen alltid när det gäller sparande så är det ju liksom viktigt också att komma ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar innebär en risk och man kan förlora liksom delar eller till och med hela sitt insatta kapital. Och som vanligt så tänker jag att mycket av värdet med våra avsnitt kommer faktiskt också i diskussionen efteråt i forumet. För att vi är ändå så här, även om vi älskar göra detta så är vi bara två personer i forumet, är vi väldigt, väldigt många. Och där kommer nästan alltid inspel, så här har jag inte tänkt på det. Och ibland så blir det till och med så här att jag liksom, jag fattar inte andras synpunkter. Vilket är så att jag tror att inom typ 2 eller 3 veckor så kommer det komma ett avsnitt med Helena. Då har tankespjärn rot där vi har en sån här tråd där liksom forumet uppenbarligen ser en sak och jag ser något helt annat. Så jag tänker att de här avsnitten också är startpunkten för diskussionen. Så lyssna gärna på detta avsnittet. Lyssna i slutet där vi går igenom så här, men vad är nästa steg? Vilka avsnitt kan du lyssna på? Vad kan du titta på i forumet? Och kolla vad tänker andra i den här frågan. Så att man ser detta liksom som att jag sätter igång en, eller vi sätter igång en diskussion.
Mm.
Så, och jag tänker också innan vi hoppar rakt in i avsnittet, så ett stort tack till dig som stödjer oss på Patreon. För att det är du och alla andra som gör de här avsnitten möjliga. Att nu har vi ju liksom haft, tror jag, ett antal avsnitt utan reklam, utan spons, liksom, utan behöva ha någon betalande gäst, utan vi kan liksom fokusera på en sån här fråga och göra ganska mycket research för att se, okay, så här, vad funkar bäst för dig och mig. Så att, och sen försöker jag också att inte bara Patreon handlar om att det är ren välgörenhet, utan att du ska få liksom något tillbaka, så att vi har digitala event, vi har lite extra material, vi har en analys vi kommer referera till här, till exempel av Stockholmsbörsen och massa annat. Och sen är det inget så att jag måste vara med på allt, utan man plockar liksom helt enkelt guldkornen på vad man gillar. Och då kan man kolla på patreon.com/riketillsammans eller bara länken i beskrivningen. Ja, bra. Men jag tänker så här, om vi sätter igång och liksom backar ett steg, så tänker jag så här att målet för de flesta i ekonomi borde vara ekonomisk rikedom och ekonomiskt välmående. Och jag önskar ibland att jag hade kommit på detta själv, men detta är så den amerikanska organisationen eller myndigheten Consumer of Financial Protection Bureau, som 2015 beskrev ekonomiskt välmående och ekonomisk rikedom som att de delade upp det, att det handlar om idag och i framtiden, att i form av ekonomisk trygghet så vill jag idag ha kontroll på min ekonomi, både på dags- och månadsbasis, men i framtiden så vill jag ha förmågan att hantera en ekonomisk chock. Ja. Alltså, så att jag vill kunna hantera något oförutsett. Men sen vill jag också idag ha friheten att kunna göra egna val och njuta av livet utan en begränsning. Och jag vill kunna i framtiden uppnå de ekonomiska mål jag har satt.
Ja.
Så att jag gillar detta.
Ja, men det är fint. Det är ja, men, då, fint. Men jag blir också så, vad är kontroll egentligen?
Ja, men ha koll på att jag vet vart mina pengar går. Jag känner att jag kan styra flödet. Mm. Jag kan spela dragspel med min ekonomi. Att, behöver jag dra åt svångremmen så kan jag göra det. Kan jag unna mig grejer så kan jag göra det. Att jag är inte ett offer för min ekonomi.
Det är väl
det tror jag de tänker. Mm. Och sen gillar jag just det här att det handlar om både om idag och imorgon.
Mm.
Så jag ska inte fatta ett beslut idag som kan ställa till det för mig imorgon. Och detta applicerar faktiskt på de här frågorna. Att ska jag amortera eller investera? För att det kan kännas bättre att amortera idag, men jag vill inte sabba min ekonomiska framtid för att jag gör någonting idag. Och samtidigt så vill jag kunna liksom ha det livet jag vill ha också. Så att det handlar hela tiden om att hitta balansen är ju tricket. Så att jag tänker ibland så är väl ett sånt här trick i problemlösning brukar väl vara så här, invertera problemet. Jag vet inte om du ser, Karo ser så helt frågande ut.
Nej, jag funderar så på, vad är det nu och vilket problem kan jag tänka ut snabbt här som jag kan invertera så att jag fattar det?
Ja, men till exempel så här, när bör jag inte amortera eller investera?
Ja, okej, du lägger in inte.
Ja, till exempel. Så att till exempel, man bör amortera på bolag och investera först efter att du har en buffert. Så liksom buffert tycker jag har företräde innan både amortering och investering i indexfonder eller fondrobot eller något annat. Så att man behöver alltid en buffert just för att kunna hantera den oförutsedda händelsen. Sedan så bör man också titta på att det finns inget så här knummer, så här, okay, hur mycket är lämplig buffert för att det beror väldigt mycket på livssituation. Att är jag student, 22 år gammal, bor i en studentlägenhet, så det som kan hända i mitt liv är ganska liksom begränsat jämfört med att ha två barn och bo i villa som är högbelånad.
Yeah.
Och båda jobbar i samma företag. Det är ganska hög risk i förhållande till att vara student ytterligare 3 år. Så att tumregeln där brukar ju vara liksom från någonstans 1-6 månadslöner. Och sen är det ju där också klassiska Ann Wibble, så här, alla borde ha 12 månadslöner på banken. Sen tycker jag...
Ja, det tycker du
nej,
också.
Jag trodde
att det var något som du tyckte.
Nej, det jag tänkte säga var att min upplevelse, också en sak jag läste i forumet, så att jag vet inte om detta är sant, men jag tyckte det lät rimligt, att hon har blivit missförstådd på det där. Det var inte bokstavligen på bankkontot, det var inte nödvändigtvis buffert, utan det var liksom ett totalt sparande. Och till ser man det utifrån att det kunde vara exempel pengar i fonder också. Och då tycker jag att det är klart att det är ett rimligt mål. Kanske inte för en 18-åring, men när man är äldre. Men någonstans 1-3, 1-6 månader beroende på livssituation. Så ett buffert alltid först. Sen ska man inte heller investera i aktieindexfonder eller amortera, givet att man har andra och dyrare lån. Alltså att man har till exempel konsumtionslån eller sms-lån eller billån eller andra
liksom. Men billån kan väl väldigt många ha utan att det känns jobbigt på något
vis?
Jo,
precis. Eller? Fast vad ligger billånen på idag? Kanske 6-8%. Då är det ju bättre att amortera på bilånet än på ett bolån. Även om bolånen är höga idag, så räntorna är höga,
så är de
fortfarande lägre än billån, ja, och konsumtionslån. Ja. Och det är inte oensamt. Kreditkort kan ju utan problem ligga på 23%.
Mm.
Så att alltid är det dyrare lån först. Och då kommer ofta frågan så här, men hur ska jag göra om jag har både liksom buffert och den här högräntekrediten?
Och alltså om man både har behov av buffert
och man har sådana här högräntekredit. Ja. Så där kan man göra det på lite olika sätt. Jag gillar ju den här boken Rikaste mannen i Babylon, som vi faktiskt gav till vår 12-åring i somras att läsa. Men där säger den så här, är du skuldsatt så försök då att spara liksom 30% av dina inkomster. Och av de här 30% som du sparar, så 2/3, alltså 20%, går då till att amortera dina lån med liksom kanske då dyrast först till exempel. Och 10% går till din buffert. Så att återigen gör både och. Sen finns det liksom, vi kan göra ett annat avsnitt där det finns ju sådana debt avalanche, alltså så här skuldlavinen där man betalar på de lägsta lånen, alltså de minsta lånen först.
Och de med lägsta ränta? Eller?
Nej, de som är lägst i belopp.
Gud, jag känner att jag är så ursynk med dig idag. Alltså. Okej,
okay. Ja.
De som har lägst belopp.
Lägst belopp, det är det som kallas för liksom, debt avalanche eller lavin, skuldlavin. För vad du gör då sen är att när du har betalat av så kan du fira att du har betalat av det ena, liksom det lilla lånet, sen går du vidare till nästa och nästa. Och sen finns
är det för att det ska kännas skönt att man klarar
att
det?
Att man har framgång, att det tar hänsyn till det psykologiska. Och sen har du då the snowball approach, där du betalar på den med högst ränta först.
Jag tycker att avalanche låter som att det liksom bara kommer att gå åt skogen.
Alltså, liksom... ja. Sen kan det vara att jag har blandat det, och det var inte meningen att vi skulle prata om det idag, men så, som här sidospår, man kan googla debt avalanche och jag kan sagt förtydliga
det avsnittet.
Ja, men
alltså själva begreppet låter så som att det är något väldigt dåligt.
Det handlar om att liksom komma igång och få den positiva spiralen.
Ja.
Och jag tror det kommer från Dave Ramsey, en sån amerikansk ekonomiprofil. Bra, och den tredje gången man inte heller bör då amortera eller investera är innan man har tänkt igenom hur detta passar till min framtid, alltså i min ekonomiska plan, eller så att jag inte gör den här suboptimeringen att ja, men nu amorterar jag för det känns bra här, men jag sabbar för mig framgent. Och
man kan sabba?
Hur du kan sabba är att alltså amortering på sätt och vis sänker ju risken. Men genom att du sänker risken så sänker du också avkastningen. Och det kan hända att du liksom får svårare att nå dina ekonomiska mål. Till exempel jag vill ha lite en guldkant i pensionen. Och så är det så här, jag amorterar idag, men genom att jag amorterar idag så investerar jag inte de pengarna, och då får jag inte den där guldkanten i pensionen. Förstår du?
Mm.
Så att ett beslut idag som löser mitt problem idag kan skapa ett annat problem i framtiden. Och det är det jag menar med att man suboptimerar. Jag löser ett problem men jag skapar mig ett annat. Och det kommer, alltså nu har jag pratat om det kommer sen i avsnitt, men i korthet så handlar det om så här, är du ung så ska du ta hög risk. Och de flesta tar fel risk. Det har vi pratat om i många andra avsnitt, att de flesta tar antingen för låg risk eller så tar man för hög risk. Och tricket är att hitta balansen. Men det är inte fel att är man ung så är det inte fel att ha en hävstång. Det vill säga att vara belånad. Men vi återkommer till det. Bra, känns det förståeligt hittills? Mm. Så om vi börjar då med det matematiska perspektivet och sen tittar vi på det emotionella perspektivet kring då investera eller amortera. Men då kan man väl väldigt förenklat säga så här, att mitt jobb är att hitta ett bra jobb för mina pengar att vara. Så att när jag har liksom min 100-lapp så kan jag sätta den på olika alternativ. Jag kan sätta den på bankkontot och då får den en ränta på kanske 3%. Jag kan sätta det i bolånet. Då slipper jag betala en ränta på kanske 4,5%. Eller jag kan investera dem och kanske få 8, 9, 10%. Och då är ju mitt jobb att liksom så här avväga, var ska jag sätta den här 100-lappen? Så jag är liksom föräldern till mina pengar. Och om vi då tittar historiskt, och nu återigen så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, men där finns vissa, underliggande anledningar till varför jag tror att de här historiska skillnaderna kommer att bestå även i framtiden. Och då kan man väl säga så här, att alla typer av investeringar, om vi går tillbaka, jag älskar att gå tillbaka till det grundläggande steget. Och då kan man ju säga så här, att det finns två sätt att investera pengar. Det ena är att jag vill inte ta samma risk. Du behöver pengar i ditt liv, men jag vill inte liksom dela risken med dig med någon uppsida eller nedsida. Så jag ger dig ett lån och för det här lånet så får jag en säkerhet. Med. Du sitter på risken, men du får också den stora vinsten av det. Och går det åt helvete för dig så tar jag säkerheten för lånet. Är med? Så att då är uppsidan begränsad, men min risk är också begränsad. Detta är ju det som är lån eller räntor. Okay? Sen det andra sättet som vi kan dela på risk, det är att jag investerar i det. Du har en idé, du ska starta detta bolaget och så säger jag så här, men jag vill vara med på uppsidan på det där. Så att vet du vad, det här är mina pengar, men jag har ingen säkerhet. Och i utbyte mot att jag inte har någon säkerhet och du inte tar någon risk gentemot mig, så måste du dela med dig av vinsten. Och det är ju det som är aktier.
Ja, okay? Precis.
Mm. Och då säger man så här, för att jag lånar ut de här pengarna till dig så vill jag ha betalt för det. Och det är ju att räntan är ju priset på pengar. Så i det första fallet, eller i de här två exemplen, så blir det ganska logiskt att då är ju den förväntade avkastningen är ju högre när jag ger dig pengarna utan någon säkerhet. Eller alltså det som vi kallar för aktier, att vi delar på risken, vi delar på uppsidan. Då vill jag ju ha mer pengar i det än om jag lånar ut dem till dig och får en säkerhet.
Ja.
Okay? Och sen har vi i verkligheten infört ytterligare en grej som är så här, jag lånar pengar till dig men staten garanterar att jag får tillbaka mina pengar oavsett vad du gör. Är du med? Och det kallas ju när du är bank.
Ja.
Så har vi insättningsgaranti. Jag ger mina pengar till dig, men jag vill inte ta någon risk, för jag vill inte ha någon säkerhet, jag vill inte vara med på någon uppsida, jag vill bara bevara liksom mina pengar och få tillbaka lika mycket som jag gav dig. Och då har vi en tredje aktör då, en bank, Riksgälden, eller staten menar jag, inte en bank. Vi har Riksgälden, vi har staten som garanterar att jag får tillbaka pengarna upp till en viss nivå, alltså 1 miljon. Och därför kan man säga då att när vi pratar om den här typen av jobb så kommer ett bankkonto alltid ge kanske mellan 0-2%, 0-3%. Idag tror jag att vi ligger på 3,5. Det är lite historiskt högre än vad det har varit. Så det är liksom den lägsta risk, lägsta avkastningen. Nästa steg blir då de här ränteindexfonder. Alltså att vi liksom lånar ut mina pengar typ till alla, men jag har en säkerhet i form av det. Och då kan man säga att då kommer ju avkastningen vara högre än bankkontot, men lägre än aktier. Så kanske 3-6% avkastning. Och sen har vi då aktieindexfonder, då vi har ännu högre än den här låntypen av investeringar, räntefonderna. Då vi har kanske på 7-9% avkastning. Så att så då blir det liksom så här frågan, hur vet jag att aktier alltid kommer ge runt 7%, eller hur vet jag att aktier kommer ge? Nej, det vet jag inte, men detta är den underliggande anledningen med risk. Detta kallas ju för riskpremien, att riskpremien ökar ju när risken ökar. Det är därför det heter premie på risk. Så att, och finns det perioder då räntor går bättre än aktier? Absolut. Men som helhet så pratar man ju om detta att över en lång tidsperiod så ska ju aktier, eftersom det är högre risk, ge en högre avkastning än räntor. Okej? Okay? Känns det, det var lite så här historisk exposé, men jag tycker det är viktigt, vad?
Nej, men vad tycker du är viktigt?
Nej, men jag tycker det är viktigt, för ibland så får jag höra så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Hur vet du att aktier kommer ge 7% avkastning?
Mm.
Nej, det vet jag inte. Men sannolikheten är ganska hög att de över tid kommer ge detta snitt, för att över tid så kommer det gå tillbaka till de här fundamentala liksom antaganden att vad är ränta, vad är en aktie, vad är ett bankkonto? Och det vore ju väldigt konstigt om jag fick mer betalt på bankkonto där jag inte tar någon risk än för aktier där jag bär jättemycket risk.
Ja.
Och då att säga så här att aktier kommer inte ge någon utveckling framgent, ja men du vet, då kommer vi få problem i räntemarknaden och då kommer vi få problem på bankkonton. Alltså så att, ja, bra.
Ja men det var bra sagt.
Ja, mm. Så att vad man kan tänka på då, så att också lite förståelse, det är ju då att bolån är ju egentligen då en ränta. Så det, och det är också logiskt här, för vad gör bankerna? Jo men bankerna, när de lånar ut pengar, så använder de inte sina egna pengar, utan de lånar ju upp de pengarna av någon annan. Eller de säljer detta som så kallade säkerställda obligationer. Och sen skär de mellan. Mm. Så man kan säga att ett bolån är ju egentligen bankernas finansieringskostnad för det bolånet plus deras marginal som de vill tjäna. Så att när jag betalar 4,5% så betalar jag 3,5% till någon räntefond och 1% till banken. Grovt sagt. Så här. Så det är därför till exempel nu när vi är så 2023, vi har de här höga räntorna, bankerna tjänar ju pengar som gräs. Alltså det har ju aldrig varit ett så bra klimat för banker som att tjäna pengar nu. Men det har också vissa effekter som vi har en tråd på forumet, att till exempel aktörer som Stabelo eller Hypoteket har det väldigt, väldigt tufft just nu, eftersom deras räntor är generellt sett högre än bankernas för att de inte har någon inlåning. Bra. Så att detta är, och detta är viktigt för att de här resonemangen återkommer ju sen, för att amortera kan man säga är ju en garanterad lön. För att om jag har en ränta på 5% så betyder det att om jag amorterar en 100-lapp så är det garanterat 5 kronor jag inte behöver betala nästa år. Så då är det ju lönen som mina pengar tjänar. Medan om jag ska investera dem, ja då tar jag en risk, jag tar en osäkerhet. Och då vill jag ju att när jag investerar så vill jag ju att den avkastningen och den lönen som pengarna tjänar ska ju vara högre än om jag hade amorterat. För att jag vill ju ha pengarna och kunna betala av räntan och ha pengar över. Ja. Det vill säga jag vill egentligen leka bank, jag vill ha det här räntenettot. Att jag betalar banken pengar, ett pris för mina pengar, jag tjänar dem på ett annat ställe. Jag tar pengarna jag tjänar på ett annat ställe, betalar banken räntan och behåller mellanskillnaden till mig själv. Så att det är inget, det vi pratar om här nu är egentligen inget konstigt, utan det är ju det som banker och finansinstitut gör på lång sikt. Så om vi tittar på lite hur ser det ut i dagsläget då, september 2023, då ligger bolåneränta ungefär på 4,5%. Lite lägre kan man säkert förhandla, så några har lägre än så. Men runt 4,5% är väl rimligt. Vi har sparkonto idag på ungefär mellan 3,7-3,8% avkastning. Det är också så här lite beroende från vecka till vecka. Men sparkonton är återigen lägre än bolånen. Så att i det enda fallet detta egentligen är acceptabelt är ju buffertkontot. Att det är okej att jag förlorar lite pengar på att ha pengarna på buffertkontot, men jag har istället optionsvärdet att jag har pengar tillgängliga. Sen kommer vi göra ett sånt här nytt avsnitt. Vi gjorde ett avsnitt om buffert för 5 år sedan,
ja.
Det är fortfarande relevant, där man kan tänka kring buffert, för att överkursresonemang kring buffert är så här att skiten träffar inte fläkten varje år. Så en väldigt stor del av buffert, man utnyttjar inte hela sin buffert varje år, vilket gör att det på sätt och vis är döda pengar. Och då finns det trick för hur kan jag sätta bufferten i arbete, och var går brytgränsen mellan just att investera bufferten och har den i kontanter.
Ja, det är intressant.
Men det är ett helt, det är så här, stay tuned. Det kommer i ett annat avsnitt. Mm. Och då, ett misstag här också folk gör är ju då att om vi tittar nu på förväntade årsmedelavkastningen framåt, så brukar vi ju prata om så här att börsen ger ungefär 7%. Det har vi ju sagt de senaste 5 åren. Men det sa vi också när den här riskpremietrappan, när bankkontorna gav 0, räntefonderna gav typ 2,5 eller 3, då gav börsen kanske 6-7.
Ja.
Nu när den stegen, den trappan har förskjutits, att plötsligt så ger ju inte bankkontorna 0 längre, de ger 3,5. Ja, men varför ska jag lägga pengar i en räntefond och ta risk för att få 3,5 när jag kan lägga pengarna på ett bankkonto och få 3,5 utan risk? Så att då måste ju räntefonderna ge mer. Så då blir det en förskjutning.
Ja, fast gör de det då?
Ja, det gör de.
Ja, de gör det.
De gör okay. Det. Så nu, idag kan du få räntefonder, lite beroende på risk, men från 3% upp emot 8%.
Ja, det är helt sjukt.
Ja. Mm. Och den förväntade avkastningen framåt för aktier, om räntorna, då räntefondernas förväntade avkastning har ökat, varför ska jag ha aktier som ger lägre avkastning, som har högre risk än räntor? Så därför har ju avkastningen på den förväntade avkastningen på aktier också ökat.
Den förväntade
avkastningen
men
på
aktier. Frågan är om den är på riktigt då också. Alltså förväntad avkastning,
ja.
Det är ju vi som förväntar oss.
Jo, men återigen, men så här, nu trillar du i fällan igen.
Ja, jag vet det. Hur kan jag veta? Hur kan man veta?
För att varför ska jag lägga pengar i aktier och ta en risk och ha en lägre förväntad avkastning än om jag sätter pengarna i räntefonder?
Ja, jag förstår det, Jan, men... Och jag förstår att de hänger ihop. Ja. Bankkonto, räntefonder och aktier. Jag förstår att de hänger ihop i någon slags helig... trifecta.
Nej, men, de bara förskjuts.
Ja, men...
Liksom, så om avkastningen
det finns ju sådana undantag där saker händer. Vi har aldrig varit med om det här innan, att aktier ger mindre än räntor. Är du med? Att det skulle väl kunna hända, eller?
Ja, absolut. Alltså, sånt shit can you happen. Och det är därför du... Det är därför...
Jag är för svengelska.
Ja, förlåt.
Okej, det kan hända.
Ja, skit kan hända.
Ja.
Men, återigen, jag kan inte planera mitt liv. Så här, jag kan bli överkörd när jag går över gatan. Ska jag planera mitt liv efter att jag blir över efter den risken? Nej, det kan jag inte. Och därför kan man inte heller se detta på ett perspektiv på 1 år eller 1 vecka. Utan jag behöver ha ett kanske 10-årsperspektiv. Okej, om jag gör detta, då gör jag detta på 10 år. För på 10 år, då kommer vi liksom, den här tiden är vår bästa vän. Tiden tar bort den där liksom enstaka året, som till exempel förra året som var så här sämsta året för aktier och räntor på 300 år.
Mm.
Men det var ju som vi pratade förra gången, att det enskilda året har en ganska liten påverkan på ett 30-årigt sparhorisont eller på en 10-årig sparhorisont. För det suddar ut det enskilda året, och på något sätt så blir det ändå att det kommer tillbaka till fundamenta. Förstår du?
Ja.
Du ser skeptisk ut.
Nej, jag bara tänker på ett annat avsnitt när vi gjorde med Opti.
Jaså.
Så började jag fundera på det. Vadå? De här åren som spelar roll och sånt där. Men det hör inte hit.
Nej.
Det hör inte hit.
Ja. Mm. Så att för att sammanfatta det här då. Så när då, om man tänker på de här byggstenarna, när riskpremien har skjutits upp för bankkonto från tid av att 0 till 3, räntefonderna har också då skjutits upp från att det har varit, ja men, säg 3 eller 2 eller 3%, så har de ökat nu kanske till, vad ska man säga, 4 till 8. Ja, då har ju aktier, den förväntade aktieavkastningen också skjutits upp. Och där finns det ju många olika sätt att värdera. Hur värderar man aktiemarknaden? Och ett av de vanligaste är ju till exempel det som kallas för CAPE, liksom då cyclically adjusted PE-tal.
Ja.
Det är då skitdålig svenska, men det är så här, jag tror...
Nej,
det är...
Nej, men det är till och med obegripligt på svenska.
Nej, men man tittar på så här då, det här klassiska PE-talet, vad kostar liksom företagens vinster, hur värderas de, hur många, lite krasst, hur många årsvinster behöver jag för att få tillbaka min investering. Och då brukar man väl säga så att klassiskt så ligger det kanske på 18 eller 30 eller 45 och då är det dyrt och 18 är billigt, liksom, eller så här, under 18 är billigt etc. Och så kan man kolla liksom historiskt på det där. Och då har vi till exempel André Granström i forumet som också varit med gäst i ett av avsnitten. Han har pratat om det här och tittat på Stockholmsbörsen och tittat globalt. Vi har haft till exempel på Patreon så hade vi en sån här extra föreläsning med Henning Hammar, investerarfysikern från Börslabbet, som också pratade om det här. Och där finns sajter som till exempel Research Affiliates som gör de här beräkningarna. Så då ställer de sig frågan så här, vad är liksom sannolikt att de kommande 10 åren, vad kommer den förväntade avkastningen vara och på olika till exempel börser, liksom Stockholmsbörsen globalt etc. Och det vi kan uppleva nu, det tror jag ingen som har märkt att den svenska kronan är låg, att Stockholmsbörsen har gått ganska dåligt de senaste åren och inte senaste åren, senaste året eller senaste 2022. Så den förväntade årsmedelavkastningen för den svenska börsen är mellan 8-10% realt, alltså innan inflation. Lägger vi på inflation kanske 2-3%, det betyder att den förväntade avkastningen på Stockholmsbörsen de kommande 10 åren i snitt per år ligger med någonstans mellan 10-12%. Vilket är liksom rimligt med att vi har sett förskjutningen på bankkonto och räntefonder. Och jag tror Research Affiliates eller någon gick ut med ut så att ja, vi har över 90% sannolikhet för en real avkastning på 5% i snitt per år de kommande 10 åren. Och 5% realt, det är ju 7% kanske.
Men vi pratar om börsen nu.
Ja, svenska börsen. Så att säga att det är 90% sannolikhet för 7-8% avkastning de kommande 10 åren, det är ganska högt.
Mm.
Du säger ja. Väldigt...
Nej, men det är så svårt för mig att fatta det, hur den förväntade avkastningen kan vara så hög. Jag kan inte detta området här,
ja.
Med också nationalekonomi och sådana saker, men det känns som att det går dåligt för Sverige och så blandas det in i mitt huvud liksom, att då kommer det heller inte bli bra på börsen, förstår du?
Ja, jag fattar, men återigen...
Men det blandar vi inte in,
nej,
eller?
Återigen, det är därför jag tjatar, tänk hellre på det utifrån riskpremiehållet. Är ni med? Och det är dåligt och du säger så här, men det går dåligt för Sverige, dålig krona, dåligt företag. Då borde ju avkastningen vara lägre, eller hur? Det är det du argumenterar för.
Ja, och så vet jag så inte var det kom ifrån, men ja, vi säger det.
Ja, men för du säger så här, nej men det låter ju högt. Det sa du ju till mig här precis.
Ja, absolut.
Så då måste du ju tycka att det borde vara lägre, vilket är fullt rimligt. Men om det vore lägre, varför skulle någon ha pengar i aktier och inte sätta dem i räntor? Du får en högre avkastning till en lägre risk.
Ja, men kan det inte vara så att folk vill göra det då?
Jo, och precis. Ja. Och vad händer då? Då sjunker ju priset på aktier.
Ja.
Och vad händer när priset på aktier sjunker?
Då vill man gå in där och göra sig en hacka.
Då ökar den framtida förväntade avkastningen.
Ja, det gör den.
Och vad var det som hände 2022? Ja, den svenska börsen föll ganska kraftigt. Och i och med att den svenska börsen föll så ökar den framtida förväntade avkastningen. Precis på samma sätt som när börsen har gått superbra, då är den framtida förväntade avkastningen lägre. Så att man kan nästan tänka på det som så här att börsen har en summa avkastning som ska ges bort till investerarna. Om investerarna tar ut jättemycket avkastning på kort tid, då är det ju mindre avkastning att dela ut på de kommande åren. Om investerarna har panik, så här, jag vill inte ha någon avkastning detta året, ja då sparas den avkastningen för investerarna för framtida år.
Mm.
Jag hade fått underkänt på Handels för det.
Det känns som att du gör det så enkelt liksom.
Ja,
men det är vi...
Ja, så vi kan prata lite matematiskt, men det är ingen poäng. Alltså det är samma resonemang. Men jag förstår inte riktigt vad
det är. Men vet du vad, du förklarade det jättebra. Jan. Det gör du. Jag bara såg vad som håller på här nu för mig. Det är att jag känner en oro för Sverige. Så är det nog.
Ja.
Jag känner en oro för Sverige. Och så när du säger så att när folk drar sig ur aktiemarknaden, då faller priset på aktier och då vill folk gå in igen. Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att folk inte vill gå in. Du vet det här beteendet när man, bland småsparare i alla fall, ja, där man inte vill gå in för när nu har allting fallit, vad jobbigt, jag drar mig ur.
Ja.
Och sådär, så kan det väl hålla på så ett tag.
Ja, så
jag vet inte hur länge.
Ja, så brukar det ju hända och så brukar jag så... Alltså jag läser så mycket så att ibland så bara tänker jag så, läser jag någonting och så var jag så här, det var intressant, men så tänker jag inte mer på det. Och sen dyker det upp nu och sen så vet jag inte vad källan var. Men jag tyckte mig läsa här om veckan att trenden nu under 2023 är att många sparare har sålt svenska fonder och aktier för att de har gått dåligt och så har de köpt globala indexfonder.
Ja.
Och det är ju det vi brukar rekommendera, det är det som långsiktigt fortfarande är bäst, så att det är inte fel. Men om man tittar liksom med ett lite kortare perspektiv, man tittar på de här grejerna, så är ju inte det helt logiskt, för då betyder det så här att vi säljer det som är billigt, som vi förmodligen har köpt dyrt, så vi har köpt dyrt, sålt billigt och sen flyttar vi pengar till en global indexfond, och en global indexfond just nu är ju så här 70% dollar. Så vad är det vi gör? Vi köper ganska dyra amerikanska aktier som har gått bra. Vi köper dem för en ganska dyr dollar, som är dollar som aldrig varit dyrare än så här. Så att vi gör ju så att det är liksom så här klassiskt, gör ju småspararen fel igen i de här situationerna. För jag tror också att, jag tror det var Henning då på Börslabbet som pratade om att i förhållandet på den liksom värdet på den svenska börsen versus amerikanska börsen har ju liksom inte varit många decennier sedan. Det var så stor prisskillnad mellan då svenska och amerikanska börsen. Det var uppe med, tror han sa, 60%. Jag tror han sa också att han skulle skriva en artikel om det nu i september någon gång. Så att man får vänta på hans artikel, och jag kommer lägga det i forumet. Betyder detta nu att du och jag och alla andra som har sparat i Lysa till exempel ska, eller har globala inne, att vi ska sälja dem och köpa Stockholmsbörsen? Nej, det innebär det inte. Jag vill bara vara supertydlig med det. Däremot kan det ju innebära att man behöver inte vara arg på Lysa för att de har 20% exponering mot Sverige.
Nej.
För i detta fallet är det liksom positivt. Går det liksom, är detta, ska man tajma marknaden på det här? Nej. Så att, och vad gör vi själva? Ja, men vi själva har behållit alla våra pengar på Lysa. Vi har behållit våra pengar i indexfonder. Däremot har vi till exempel styrt om till nytt sparande till Sverige där. Och vi har också styrt om en viss del att istället för att ta aktierisk så har vi tagit med ränterisk då, till exempel med de här, vad heter det, efter avsnittet som vi hade med Captor, att titta på till exempel högränte high yield fonder. Så att nej, du sitter still, har du en bra båt, sitt still i båten, det gäller fortfarande. Jag vill bara liksom visa nyanserna. Att, liksom, att köpa en global indexfond, att spara i Lysa, det är, liksom så här, det är de där 80% rätt, 90% rätt. Vill man hålla på med sin lekhink, ja, men då är Stockholmsbörsen, har en hög förväntad avkastning. Och sätter vi samma värderingsmodell som vi använder på svenska börsen på den globala börsen, så har de kommande åren, har den globala börsen lägre förväntad avkastning just nu 2023 än vad den svenska har. Där den globala börsen ligger på kanske 3,5-4,5-5% realt. Och där är också sannolikheten är kanske mellan säg runt 20% för 5% real avkastning de kommande 10 åren versus 90% sannolikhet för den svenska börsen.
Ja.
Yeah. Så att,
okej.
Okay. Ja. Mm. Så att vi ska gå vidare, men jag vill bara, du bara skrattar
ja,
åt mig.
Ja, vi ska gå vidare naturligtvis.
Ja, men vad skrattar du åt mig
ja,
för?
Men jag skrattar inte åt dig, jag skrattar åt att vi behövde gå in på det här. Jag vet inte om det kan uppskattas på något plan av våra lyssnare. Eller så var det bara jobbigt.
Ja, men vi får se. Men återigen, jag är fortfarande, det är inte som att vi har plötsligt gjort ett avsnitt av Stockholmsbörsen. Nej. Förväntade avkastning. Utan vad handlar detta om? Jo, men detta handlar ju om, för att om jag ska ta detta beslutet att amortera och investera, så behöver jag veta vad är andra vågskålen. Och det vi pratar om nu, vad är andra vågs, vad är investeringsvågskalen? För att det jag kommer investera i då är ju indexfonder. Ja, och då kan jag säga så här att ja, men globalt, investerar jag globalt, ja, men då kan jag räkna kanske 6-7% avkastning. Pratar vi Stockholmsbörsen så kanske jag pratar 8-10 eller 8-12% avkastning. Så att återigen, de är... Så detta var ett väldigt omständigt sätt att säga att även om räntan på bolånen har ökat så har den förväntade avkastningen på investeringar också ökat. Mm. Det är inte att bolånen har ökat och sen är den förväntade avkastningen på investeringar samma, utan det hänger ihop.
Mm.
Bra. Så om vi då skulle ta ett enkelt exempel, så säg att jag kan till exempel spara, nu gör jag beräkningar på 100 000. Det motsvarar kanske nästan ett månadssparande på 8 000 i månaden. Det är jättehögt. Men grejen är att räknar man på 100 000 så är det väldigt lätt att säga så här, ja men jag sparar 800 kronor i månaden, för då är det bara att ta en tiondel. Så att exemplet är inte gjort för att det ska vara enkelt att applicera, inte för att det är ett realistiskt exempel för de flesta.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okej, okay. Yep. Så då kan jag säga så att om jag har ett lån på att jag kan månadsspara de här 8 000, det vill säga 100 000 om året. Om jag har 4,5% ränta så betyder det att den här 100 000 i amortering sparar mig 4,5 tusen kronor som jag inte behöver betala i ränta nästa år.
Ja.
Okej. Men sen är det så att i Sverige så har vi ränteavdrag på 30% upp till total räntekostnad på 100 000. Så att då kan de flesta räkna av 30%. Så att då är det egentligen inte 4,5 tusen som pengarna jobbar för, utan det är egentligen typ 3 tusen kronor. Okej?
Ja.
Så att amortera 100 000 kronor på årsbasis på 4,5% ränta ger pengarna en lön på 3 000 kronor ungefär. Det är liksom vinsten. Så det är alternativ A. Om jag då istället investerar pengarna, då har jag den här osäkerheten. Jag behöver ha den här långa tidshorisonten och säga att vi räknar på 8%. Så det betyder det att 100 000 investerat, väldigt förenklat, kommer ge mig 8 000 kronor i avkastning. Sen behöver jag dra ifrån de där 3 000 kronorna mentalt som går till räntan, för det är kostnaden för att jag har kvar lånet. Så att det är ju priset på pengarna. Så då har jag ett netto på 5 000 kronor.
Mm.
Och sen så behöver jag också ta hänsyn till skatten, för att jag betalar en skatt för den vinsten. Och då har jag räknat på en statslåneränta som den ligger på i dagsläget på 2,8%. Så är det väl rimligt att anta att skatten på ISK nästa år kommer hamna på ungefär 1%. Jag tror just nu ligger den på 0,4 eller så. Så den kommer bli mer än dubbelt så hög. Så att det betyder att vi drar ifrån en tusenlapp till. Så att då betyder det att jag egentligen har 4 000 kronor mer genom investeringsalternativet. Men då låter så här 3 000 kronor, 4 000 kronor i det ena exemplet, då kan jag lika gärna vara med vilket. Men vad vi måste återigen tänka, detta är inte ett beslut på ett enskilt år. Jag måste tänka ränta på ränta. Jag måste tänka ränta på, för att i det första fallet jag har amorterat, där får jag ju liksom väldigt lite ränta på ränta. Mm. För att jag visste jag får något lägre ränta på det totala lånet som jag kan använda för att amortera lite mer nästa år. Alltså den här debt snowball som vi pratade om, att jag kan hela tiden, när räntan minskar så kan jag använda den besparingen i räntan för att betala av lite mer nästa år. Medan i det andra fallet så får jag en klassisk ränta på ränta-effekt på de pengarna jag har över. Och då har jag ritat upp det så man kan gå in på forumet och kolla den grafen. Och då kan man ju säga så här, att de första åren gör det ganska liten skillnad om den förväntade avkastningen är 8% och räntan ligger på 4,5. Så det är ganska hugget som stucket. Men ränta på ränta är ju som alltid, det går väldigt långsamt i början, men det blir väldigt stor skillnad i slutet. Så att man kan säga att de första 10 åren är nästan ingen skillnad. Men om vi har då till exempel ett lån på 2 miljoner, som är ett ganska vanligt storlek på bolån, och i detta fallet så tar jag investeringsalternativet, så kommer jag vara, liksom, vara skuldfri på 20 år. Medan om jag tar amorteringsspåret, ja, men då kan jag bli skuldfri på 28 år. Så att jag kan liksom tänka i detta i termer av år, att hur mycket snabbare skulle jag kunna vara skuldfri? Och det blir ganska logiskt att om jag har pengarna, om jag ska amortera själv eller jag har pengarna som ökar, liksom som jobbar ihop nya pengar, så borde det gå snabbare att kunna betala av lånet än om jag ska bara göra allting själv. Så i lite siffror så kan man väl säga så här, att efter 10 år så vid amorteringsscenariot, ja, men då har du kvar ett eget kapital på 1.440.000, medan amorteringsalternativet då är det 1.400.000. Jag har ett värde vid amortering, alltså jag har kvar 1.440.000 har jag kvar på lånet om jag amorterar, men om jag investerar så har jag 1.400.000. Så att det går lite snabbare, men det skiljer bara 40 000. Men efter 20 år, ja, då har jag kvar ett lån på 720 000. Medan som jag har investerat, då har jag bara kvar 425 000 i lån. Det vill säga att jag har investerat, vad jag menar då är att jag investerar pengarna. Och sen det sista 20 år när vi jämför, så tar jag alla pengarna jag har investerat och betalar av lånet.
Ja, jag fattar. Men du har ju också, vad har du räknat med då i den här i lånet? Då har du räknat med att man har ränta på det, så att det blir större om man inte amorterar av det, eller?
Nej, så jag har gjort 2 beräkningar. Ja. Så i det ena fallet så har jag räknat så här, att jag tar mitt månadssparande och så amorterar jag.
Ja.
Och sen så gör jag så här, pengarna jag sparar på att ha ett lägre lån, för då får jag lägre ränta nästa år.
Ja, precis,
de tar jag också och amorterar.
Mm.
Så att jag får den här snöbollen.
Ja.
Så att jag amorterar ju mycket mer sista året än det första året, eftersom jag betalar lägre ränta det sista året. Då finns det mer pengar till att amortera. Mm. I det andra exemplet, alltså investerexemplet, då räknar jag med då att jag får en avkastning. Jag drar ifrån skatten. Jag drar ifrån kostnaden för lånet. Så att det blir liksom rättvis jämförelse. Ja, och sen tar jag hänsyn till ränteavdraget i båda situationer också. Så att vad man kan säga så här, återigen, på kort sikt så spelar det nästan ingen roll vilket beslut man gör. Men på lång sikt så kommer ränta på ränta-effekten igång. Och det gör stor skillnad. Och precis som vanligt, procenten gör jättestor skillnad. Att om jag skulle tänka så här, skuldfri i detta fallet, så var det så här, om jag bara amorterar, att jag säger ingen investering, jag får ingen hjälp av mina pengar, utan jag kör bara amortering, så att, ja, men då tog det 28 år att i det här caset att bli av med hela lånet. Mm. Vid 8% avkastning så tog det 23 år,
ja.
Så, alltså 5 år lägre. Om jag hade 10% avkastning så tog det typ 19 år. Så att 1 eller 2% avkastning som vanligt spelar stor roll. Jag kan lägga ut så här, jag har inte gjort någon sån här superbra snurra som är så här idiotsäker. Men jag kan lägga ut en länk till den här Google Sheets-filen. Så kan man kolla hur jag har räknat.
Du har satt ihop den själv för att få ihop det här.
Ja.
Eftersom jag själv nu också försöker räkna på en grej som ska komma i ett kommande avsnitt. Så är jag så här, fan vad det är jobbigt med alla de här vet, kostnaderna som man ska räkna med, och så kommer den inte då det året, utan det kommer ett annat då.
Jag vet inte, jag har inte sett, det kanske finns någon räknare som är jättebra på nätet. Ja, men det är kanske, återigen en sån grej som säkert någon i forumet kan hjälpa till med. Men, detta
men då känns det också som när du lägger fram det här.
Ja.
Det känns som att man vill ju kanske inte hålla på med amorteringen då. Förutsatt att man tycker att det är okej med alltså att det är kassaflödet man har i vardagen. Att det är,
ja, vi kommer till det, känns
är du med?
Ja. I det här exemplet så räknade jag faktiskt på 4 000 kronor som månadsbarn när vi tog de här sista exemplen.
Mm.
Så att skitsamma, det är alltid svårt att ge bort ett räkneexempel på podd. Utan så här, kolla, beräkningen kommer finnas på forumet eller i länken. Och jag kommer lägga den här Excel-filen eller Google Sheets-filen, så får man kolla på det. Men poängen att ta med sig är så här, ett, man kan tänka på det i form av år. Det är ett schysst sätt att jämföra. Man behöver ta hänsyn till ränteavdrag, och man behöver också tänka på att så här, det kommer vara liten skillnad i början för ränta på ränteeffekten. Det är ju den som funkar även i det här fallet, och att man måste tänka på det på 10 års sparhorisont. Du kan liksom inte ta detta beslutet på 12 månaders sparhorisont. Nej. För det är för kort för att det ska bli någon skillnad, det är för kort för risken etc. Och nu har vi pratat om det som att jag har tagit mitt månadssparande och sett det, men resonemanget är faktiskt samma även om jag har liksom en engångsinvestering. Att jag fick ett arv på 500 000 eller jag säljer av mina aktier och amorterar på 500 000. Mm. Så att det blir samma effekt.
Men gud, när du säger så att man kan ta kanske ett arv på 500 000 och amortera av.
Ja.
Är det inte så att du kvider lite grann inombords bara, fast det hade varit bättre att sätta dem in i investering?
Nej, men så här, om jag ska sammanfatta här. Matematiskt så ska det alltid över en tioårig sparhorisont, så ska det vara bättre att investera än amortera. Det ska ge dig mer pengar eftersom du bär mer risk. Det är den enkla logiken. Finns det 10-årsperioder då börsen har gått sämre än räntor? Ja, alltså jag tror senast vi hade en sån 10-årsperiod var typ 1929 till 1939. Men alla 10-årsperioder sedan andra världskriget i Sverige har varit positiva. Så att återigen, man kan, alltså så här, osäkerheten är priset du betalar för att få avkastningen. Om det inte vore någon osäkerhet, om det inte vore någon risk, så vore det ingen avkastning. Så återigen måste vi hela tiden...
Ja, jag förstår det, men jag frågade dig personligen så. Känns det inte sexigare att sätta det i någon investering än att lägga det i amortering?
Jo, om målet är vinstmaximering. Men om vi kollar på det känslomässiga perspektivet då. Att då kan man vara till exempel så här, att det var någon som skrev, vi har haft en del sådana här diskussioner på forumet, så skrev, jag tror det var Harvest, som skrev så här, det är moraliskt rätt att vara skuldfri. Har du liksom...
Ja, jag förstår att det kan vara ett mål för vissa.
Ja. Och pratar vi i Sverige, så här klassikern, så här, den som är satt i skuld är inte fri, så är det ju absolut ett emotionellt värde i att vara skuldfri. Där är flera i forumet som har skrivit så här, och nu har jag betalat av det sista på mitt bolån, eller nu har jag liksom, jag har varit skuldfri de senaste åren. Och de beskriver det som en oerhörd lättnad. Jag vet inte, jag tror aldrig jag har varit skuldfri sedan jag var 18, så jag kan inte riktigt relatera till den känslan.
Nej, men det är jätteintressant ju.
Ja. Så att då kan det absolut trumfa att jag får mer pengar. Mm. Och det är då vi kommer in på den här frågan. Är så här, behöver jag vinstmaximera? Behöver jag bära risken? Förstår du?
Att, jag fattar.
Nej, det jag kanske har vunnit det ekonomiska spelet, eller är på väg att vinna det. Det är så här, varför bära med sig hela den här stressen nu, för att undra, alltså du vet, tänk så mycket konversationer där är i samhället just nu, så här, vad ska Riksbanken göra? Ska de höja räntan? Och vissa är helt utcheckade, så här, jag bryr mig inte.
Jag är helt utcheckad.
Ja, precis, men du är så happy go lucky.
Jo, men det är också för att jag bara tänker att jag sätter dem på lysa.
Jo, precis, det, liksom. Ja, precis, men du har ju mindre pengar att sätta pengar på
lysa. Jag förstår det, men jag bryr mig inte om det.
Ja, jo, absolut. Men där är också andra effekter av det här som jag har tänkt på. För att vi har ju Återigen, man kan göra både och. Så vi har ju lite, jag brukar säga så här, ska man vinstmaximera, säga så här, överamortera inte utan följa amorteringskravet. Ja. Vi har överamorterat på sistone. Och jag kommer ihåg att jag överamorterade här om året när räntan fortfarande var låg. För jag insåg så här, om jag har, säg, 100 000 på Lysa, så kommer jag inte ta ut 100 000 från Lysa och använda de pengarna för att vi ska åka på semester.
Nej.
Men om jag däremot tar 100 000 och betalar av räntan som då ger att jag kommer ha 4 500 kronor mer, då kan jag absolut använda de 4 500 kronor för att ta en spa-weekend. Förstår du? Men jag kommer inte använda 4 500 från Lysa för att åka på spa.
Nej.
Så att på det sättet, och detta är bara så här mental bokföring, att det är lättare att använda pengar som finns på kontot till följd av en lägre räntebetalning än vad det är att liksom behålla räntebetalningen, sätta pengarna på Lysa eller i vilket annat sparande som helst och sen ta ut dem för att åka på en sparweekend. Och utifrån det här avsnittet som vi hade här med sparfällan här om veckan, att ja, men tänk om det är så att vi kanske borde unna oss mer eller att använda våra pengar för att göra livet rikare, så tror jag till exempel så här, att det är lättare att använda pengar för att göra livet rikare genom att amortera och få mer pengar över i slutet av månaden än att ha lägre pengar över i slutet av månaden men att balansräkningen växer. Förstår du?
Men vi har ju gjort som du ville ju, amortera.
Ja, precis. Men det enda som var sugigt var ju sen dubblades ju räntan. Så att de där pengarna som jag såg skulle bli över på kontot i slutet av månaden, de blev ju inte över.
Jo, men för att vi har ändå varit glada över att vi inte fick mer. Alltså att det blev inte ännu mindre.
Nej,
över på kontot ju.
Ja, fast åter, nu trillar du i fällan igen. Mindre. Ja, fast det hade blivit mer på Lysa.
Jo, det hade blivit mer på Lysa, men det är som mental bokföring som du sa. Ja,
ja, för de hade vi inte använt.
Nej,
För att åka på spa. Så att där är en sån här aspekt på det också. En annan aspekt är ju så här, upplevelse i tid. Det är lätt att prata om det lätt att titta på en graf på 10 år och så tänka så här, ja, men det där går fort. Men alltså förra året när börsen gick ner, alltså då kändes ju 12 månader som en evighet. Med att det kändes som decennier. Så att där man kan säga att det är fysisk tid och där är den här beteendemässiga tiden. Och att leva i den här beteendemässiga tiden, då är ju 10 år är ju en evighet. Så att det är också en aspekt man behöver liksom titta på, tänker jag. Och att också så här, pengar som jag amorterar, där ser jag ju resultatet direkt. Det är redan nästa månad kommer jag få mer pengar över. Medan investerar jag pengarna, ja, även om vi pratar om att det är hög sannolik förväntad avkastning, det vill säga, det kan gå ner i 2 år. Och då kommer jag ju känna mig som en idiot. Varför amorterade jag inte bara istället?
Men så du är inne och tittar där på Lysa och ser hur det går ner då?
Nej, jag försöker.
Var är det du ser att det går ner?
Ja, men ja, är man hyfsat ekonomiintresserad så har man väl en känsla för, vi hade ju ändå en känsla för att det gick dåligt för Sverige. Trots att du inte är inloggad.
Det är för fan inte ens för att jag är inne på Lysa och tittar och hur det går ner.
Det är för att jag är inne på Svenska Dagbladet.
Det är för att jag är inne på Svenska Dagbladet, ja.
Ja. Och där kommer du väl också så här, kommer det en börskrasch så lär du ju ha svårt att missa den rubriken.
Ja, fast grejen är att jag kommer ju inte ens då, Jan, kommer jag gå in på Lysa och förfäras.
Nej, men jag vet.
Det är för att jag bryr mig inte. Jag har ju dem där på lång tid, ju, pengarna. Varför ska jag in där och förfära mig och tycka att det är så synd om mig som har lite mindre pengar på Lysa? Jag kommer inte göra det, därför jag är så ointresserad av det momentana som händer.
Ja,
förutom ifall det skulle vara så att det går dåligt för Sverige och det går sämre för Sverige. Och det går ännu sämre för Sverige, då kommer jag ju märka det på min livskvalitet och livsstil förmodligen.
Ja.
Att jag kommer att köpa bär på ICA då.
Ja, men sen är det så här också, Caroline. Där är du extrem. Du får ju till och med mail av Lysa så här, du har inte loggat in på länge, du borde logga in, typ.
Jo, alltså för att de måste skicka sådana enligt lagen.
Ja.
Ja.
Sen finns det också så här, vi hade ett samtal i chatten i forumet i lördag som var så här, ja, idag är det lördag. Kan de inte uppdatera fondkurserna även på helgen så att man har något att göra? Så att du vet, så där är ju folk som loggar in även på helgen. Nämner inga namn AC72 här.
Ja, alltså där så finns att, det väl andra, liksom, andra anledningar att hålla på och logga in.
Man har det som ett intresse.
Man har som ett hobby, ja. Jag har andra hobbies.
Ja, exakt. Så att, men där är i alla fall också utifrån det emotionella perspektivet så är där en risk för att man ångrar sig. Och den liksom ångern kan få en liksom känna emotionell stress. Och därför så tycker jag så att man bör ta hänsyn till det i det här beslutet, amortera eller investera. Inte bara gå så här, och nu gör jag matematiskt statistiskt rätt, jag ska vinstmaximera, jag investerar. Och sen träffar skiten fläkten och så är jag så här, åh nej, jag skulle inte lyssnat på dem, vilka muppar. Liksom. Jag kan säga så här, jag är mycket hellre istället...
Det är oansvarigt, ja, men, att skylla på någon annan, sorry.
Ja, yeah. Fast jag är hellre så här, vi fick ett roligt mejl här veckan som var så här, ja, jag började spara 2019 och jag lyssnade inte på er först för ni verkar så tråkiga och ni var inte lika flashiga som andra. Mm. Men sen 2022 så lyssnade jag på er och så bytte jag till indexfond och det blev mycket bättre och du vet, mina enskilda innehav gått ner med 90%.
Men det var också så att han eller hon ju hade faktiskt också hållit med om principen som vi pratar om.
Ja, ja, ja. Ja,
under,
ja,
tiden som det ändå var det här flashiga som gällde då.
Ja, ja, precis. Precis. Så att, ja, men bra. Så att om vi hoppar tillbaka här. Så att där är ett emotionellt perspektiv. Och jag tror att egentligen kommer det ner till fyra stycken frågor. Att det kommer ner till så här, vilket alternativ gör bäst avkastning? Vad är risken och osäkerheten i det här antagandet kring min förväntade avkastning? Och här är ju risken det vi la mycket tid på det här. Vad är den förväntade avkastningen på Stockholmsbörsen eller globala börsen? Och sen fråga nummer tre då, hur förhåller jag mig känslomässigt till de här två alternativen? Att hur viktigt för mig är det att vara skuldfri? Hur förhåller jag mig till osäkerheten? Kommer jag känna en ekonomisk stress kring det? Hur förhåller jag mig till tidsaspekten? Har jag tiden? Och sen naturligtvis, hur förhåller sig detta till min ekonomiska plan? Att jag behöver titta så här, har jag vunnit spelet? Jag måste sluta spela och amortera. Att har du de pengarna du behöver i livet, varför ska du sitta med ett lån? Men är du ung och du till exempel är i den här get-rich-fasen, alltså uppbyggnadsfasen av ditt kapital, då är det ganska smart att använda hävstång och ha vara belånad och bygga kapital. Så att det blir, och det är detta som det blir att hitta balansen för i de här fyra frågorna. Du ser, har du checkat ut?
Nej, jag har inte checkat ut, men det är som att jag förstår att det finns väldigt mycket oro kring, gör jag rätt eller gör jag fel, hur ska jag tänka och sånt där. Nu är du ju den som gör det tänkandet åt oss och då är jag ju aldrig där.
Nej. Nej, så är det ju.
Och så sitter jag här och bara, intressant att man kan vara där.
Precis så här, ja, mitt liv var mycket enklare när jag inte visste att det var så här många frågor eller aspekter.
Nej, men grejen är den, Jan, att vi bestämde tillsammans att vi skulle köpa hus och så och bo nära skolan och förskolan och så. Och vårt liv är ju jättebra för att vi bor i detta huset. Men vi hade ju diskussionen,
ja,
innan vi köpte hus. Ska vi inte bara investera våra pengar?
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, absolut.
Ja. Och jag återkommer ibland till den och funderar så, hur mycket pengar vi hade haft nu. Jag ska inte räkna på det och sånt där. Men nu sitter vi här istället och funderar över om vi ska amortera eller investera. Ja,
men återigen, där tror jag tror så här. Sorry älskling, men jag tror att du är ute och reser. Gör den matten till vi ska ha ett framtida avsnitt där vi ska prata om liksom där livstidsinkomst och sparande och sånt där. Livscykel, till och med så här livscykel. Gör den räkningen på, har vi blivit rika eller fattiga av att bo i huset?
Absolut ska jag göra den räkningen. Och jag tror redan nu att vi har blivit fattigare av det.
Ja, okej, bra.
För det handlar inte om att huset har gått upp så mycket i värde och bla bla bla, så många miljoner. Absolut. Nej, sorry John.
Ja.
Nej.
Då kan vi säga så här, att då kommer vi slå ett vad här i direktsändning.
Nej, vi kommer inte slå något vad.
För att jag...
Varför du vet att du kommer få rätt.
Är det klart jag vet? Nu var jag så här, det är så här dryg. Nej, men,
dryg, ja.
Ja, men älskar, räkna på det. Detta är en sån här grej, alltså det är så lätt. Vår hjärna är gjord för att överleva, inte för att vi ska vara lyckliga eller för att vi ska göra statistiska, matematiska beräkningar. Vi räknar på det, för att jag är ganska säker att vi har tjänat på att bo i huset. Inte för att det var målet, eller så här.
Nej, det var inte målet, nej.
Men låt oss räkna på det där. För att,
vilken tidsaspekt pratar vi nu om? Är det de här 6 åren vi har bott här?
Sen vi har bott här.
Mm, det är ganska kort tid.
Ja. Mm. För att vad vi kommer in på, och det hänger ihop med dagens avsnitt, för att det handlar om den här hävstången, för att vad du får genom att bo i ett hus är att du får tillgång till en enorm hävstång i din ekonomi som vi annars inte använder. Och detta är, då hoppar...
Vad är det för hävstång?
Ja, men om vi hoppar till det här då.
Ja.
Så är det så här, att de flesta människor, nu kommer vi prata om humankapital, detta pratar vi om i avsnitt 87, 253 och 270 med framförallt professor Paolo Sodini, att alla människor har liksom summan av alla framtida löner man kommer tjäna i framtiden baserat på den kompetens, den erfarenhet, den färdighet man har, så kan man sätta ett värde på det, okej? Okay? Och detta är ett resonemang som typ ingen gör. Så detta är överkurs. Det kan vara till och med att du inte håller med författarna som skrev om detta första gången, fick hatmail liksom från folk. Men bara som en tankespjärn. Så det betyder till exempel att jag som är för en genomsnittlig svensk som är 42 år gammal, som tjänar medel eller snittlön i Sverige på 37 000 kronor i månaden, har då ett värde i sitt humankapital på ungefär 8 miljoner kronor. Okay, det kan man räkna fram. Det är alltså värdet på alla framtida inkomster för den personen tills den går i pension. Mm. Är du med på det?
Mm.
Okej, okay. Bra. Så om vi sätter liksom det och så säger vi så här, ja, men en person sen ska ha till exempel 50-50. Jag vill säga, jag vill inte ta så mycket risk i mina investeringar, så jag tar 50-50. Är med. Jag investerar 50% i aktier och 50% i räntor.
Yeah.
Okay? Och så investerar den personen 100 000.
Yeah.
Då har de investerat 50 000 i aktier. Och man kan argumentera för till och med om att vi säger så här, ah, men jag tar jättemycket risk. Jag tar alla pengarna i aktier. Så jag tar 100 000 kronor i aktier. Alla mina besparingar är ingen buffert, ingenting, 100 000 i aktier. Så då skulle de flesta säga att den personen har jättehög risk. Till och med om den personen skulle vara wild and crazy, så jag vet vad, jag lånar ytterligare 100 000, så jag har 200 000 i aktier. Men då skulle ganska många säga att den personen tar en hög risk.
Yeah.
Mm. Sätt de 200 000 i relation till de 8 miljonerna som är i det här humankapitalet, då är 100 000 är ju knappt, det är lite mer 1%. 200 000 är typ 2%. Är du med? Så att då säger man att okej, men titta, den här personen, om man zoomar ut, har jättelåg risk. Och detta är det som kallas för livscykelinvesteringar. Detta är det Paul Samuelsson fick Nobel, inte detta, men det var Nobelpristagare som hade detta resonemanget först. Det finns en bok från 2010 som vi ska göra ett avsnitt på. Och det betyder att okej, för att vi ska kunna ha en bra framtid, till exempel ha en bra pension, att du kan unna guldkan, då kan jag unna mig att använda lån. Jag skulle till och med kunna belåna upp den där 100 000 8 gånger till 800 000 och ha i aktier, för att jag har fortfarande mindre än 10% av mitt totala värde. Hänger du med?
Ja, jag hänger med.
Ja. Mm. Så återigen, så vad är det jag argumenterar för här? Mm. Jo, jag argumenterar för att en person med högt humankapital, det vill säga en person som har mycket framtida inkomster, vilket ofta hänger ihop med ålder, borde vara belånad. Varför pratar man inte om detta i vanliga fall, att en person med högt humankapital borde vara belånad? Jo, för att de flesta är belånade via sin bostad. Okej? Okay? Och grejen är att vi har en ganska sned syn på lån rent generellt, att vi har pratat om så här att ja, men den som är satt i skuldbord är icke-fri etc. och lån är dåligt och liksom belåna aktier, det är wild and crazy. Men vi har inga problem att belåna vårt boende 8 gånger. Det vill säga köpa en bostadsrätt för 1 miljon, gå in med 150 000 kronor, låna 850 000. Det är ganska normalt.
Mm.
Men att låna liksom ha 150 000 kronor och låna 30 000 kronor till aktier, ja, det är wild and crazy. Och detta är liksom ett ganska känslolöst argument. Alltså förstår du att nu tittar vi väl, verkligen på det så här rent matematiskt, vi pratar om humankapitalet, många kommer att protestera i kommentarerna så här, men humankapitalet är inte verkligt, det är en påhittad summa. Och så är jag så här, ja fast det är på den humankapitalet vi får lån av banken. Så i bankens perspektiv anser ju inte de att det är en påhittad summa. Och enklaste beviset är så här, var 65 år gammal och försök låna, ta ett bolån. Du kommer inte få ett bolån även om du har ett högt värde i ditt hus för att ditt humankapital är väldigt lågt. Alltså ja. Summan av dina framtida inkomster är låg.
Mm.
Och det roliga är att 27 januari 2014 så släppte Riksbanken ett PM som hette så här, Riksbankens PM om hushållens skuldsättning. Och på sidan 3 i det här så kan du läsa vad de skriver.
Mm. Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt upp till bolånetaket för att sedan investera den resterande delen av förmögenheten i aktiefonder eller i långa räntefonder.
Ja. Men varför säger de det här? Jo, för att liksom, om man tittar på det utifrån ett livscykelsperspektiv, om man tittar på det utifrån det här matematiska, de tittar ju bara på det utifrån ett matematiskt perspektiv, ja då är ju detta ett matematiskt, statistiskt bett eller liksom vad, en satsning där du har oddsen på din sida.
Mm.
Men det går tvärt emot det emotionella, där vi har så här, det är moraliskt rätt att vara utan lån. Vilket är så här, nej, det tittar vi på det utifrån ett livscykelsinvesteringsperspektiv, tittar vi på det utifrån ett matematiskt perspektiv, så är inte amortering, tänk om amortering inte är det smartaste. Och jag tycker detta är fantastiskt.
För jo, men det var ju det jag sa ju innan ju. Att egentligen så borde man ju då, när du visar den här grafen, att då borde man ju inte amortera så mycket utan bara köra på med sin investering. Och så pratar vi om det känslomässiga och sådär.
Exakt.
Men nu pratade ju du och jag om att jag undrade hur mycket pengar vi skulle haft om vi istället skulle investerat alla de pengarna som vi hade.
Exakt.
Mm.
Men vad var det
och vi fått under de här åren istället för att då sitta i huset och amortera. Och...
Exakt, Caroline. Mm. Men vad var det vi gjorde när vi köpte huset?
Ja, vi har belånat oss och
haft fått en hävstång.
Ja, jag förstår att vi har en hävstång.
Vi har hävstångat något fruktansvärt. Vad?
Ja, men risk att jag verkar dum nu.
Ja.
Så undrar jag så, hur har vi använt den hävstången?
Ja, genom att huset har ju, vi köpte huset för typ 7,7.
Ja, och vi la in inte 7,7, utan nej, mindre. Men, absolut.
Ja. Ja, precis. Och sen har ju huset ökat i värde. Trots att bostadspriserna har fallit så har det ju ökat, så är det ju värt mer idag. Det är värt över 10. Jag vet inte, detta är också roligt. Kommer du ihåg att i natt så letar jag efter din telefon?
Ja.
Ja, vill du veta varför jag letar efter din telefon?
Du skulle väl göra någonting.
Jag behövde ditt bank-ID.
Ja,
för att det var en tråd i forumet att Skatteverket har ju skickat ut de nya taxeringsbeskeden. Så vill du veta vad, och du vet vad ett taxeringsvärde är,
ja,
på ett hus?
Ja, ungefär vet jag vad det är.
Ja. Mm. Det är att, att taxeringsvärdet motsvarar 75% av det uppskattade marknadsvärdet.
Ja, okay. På huset. Ja.
Så det betyder att om man vill veta vad Skatteverket tycker att din bostad är värd, så kan du ta taxeringsvärdet och dividera med 0,75.
Mm.
Okay. Vad tror du att Skatteverket upplever att vårt hus är värt?
Kanske 8-9.
Mm, 11,5.
Ja, jag vet inte hur de har tittat. Men...
Okej.
Okay.
Ja. Är du med? Så att vi har haft en värdeökning på 3-4 miljoner i vårt hus. Det, och de 3-4 miljonerna på de här åren hade vi inte kunnat investera oss till utan den här hävstången. Är du med? Så att vad jag pratar om här är egentligen inte, nu har jag ju tagit avsnittet i överkurs, men jag har tagit det från att spara eller amortera till egentligen så här, spara, amortera eller belåna. Men att prata om att belåna, att använda hävstång, det är ju lite kontroversiellt i dagsläget. Men det är därför jag säger att vi ska göra ett separat avsnitt. Håll dig till frågan så här, amortera eller investera. Men liksom börja liksom nysta, överväga den här tanken att hävstång, om man har ett högt humankapital, är ett verktyg som är fullt rimligt att använda. Och att det finns liksom matematiska, vetenskapliga liksom belägg för det. Men det är så ointuitivt för oss att de flesta liksom så här skjuter taggarna ut, inklusive jag själv. Och vi blir lurade precis så som du blev lurad.
Men jag känner inte mig lurad. Jag vill veta hur mycket vi har amorterat i så fall för att jag ska kunna räkna på detta korrekt. Ja, och så kommer jag att simulera för mig själv att vi säljer huset, hur mycket vi får där. För att jag undrar hur mycket hur mycket vi får över då.
Ja, absolut.
Jag kan räkna på detta.
Ja,
så kan du kolla beräkningarna, för det kommer säkert att fel någonstans.
Men... Och vad är insatsen? En middag?
Nej, det är det verkligen inte. Det är lätt för mig att göra en middag. Det är svårt för dig. Jag har ju sannolikt, kommer jag förlora vadet.
Okej. Ja, tack för att
jag
du leker med.
Jag vill bara göra beräkningarna utan att det ska vara någon jävla middag involverad.
Okej, vi kan göra.
För jag kommer ju få korv med bröd. Om jag vill, då kommer jag få korv
Kom
med bröd.
Kom igen.
Eller så.
Det var bara, ja, vi behöver
att du köper middagen.
Ja.
Okay. Jag vill ju i så fall att du ska laga den.
Okej, okay, jag kan laga middag.
En fin middag.
Okej, okay, bra. Och jag ska ta en sista aspekt också innan vi ska runda av dagens avsnitt. Mm. Och det är ytterligare aspekter på det här i det här, är att inflation som vi har nu, eller har haft en ganska hög inflation, det vill säga att pengar minskar i värde, så är det ju så här, inflation straffar sparande. Har du sparat 100 kronor och det är hög inflation, så kommer du kunna köpa mindre för den 100-lappen. Du förlorar pengar. Vi brukar prata om inflation som en skatt. Men återigen, vänd på det. Inflation, superbra för den som har lån.
Mm. Men, de urholkas, ja.
För att det urholkar ju värdet på lånet. Så givet, nu är jag jättetydlig för annars kommer jag få skit för det här. Givet att löneökningarna, att mina inkomster ökar mer än inflationen, och jag samtidigt har lån, så är inflation positivt för mig. För det kommer urholka värdet på mitt lån. Och här kan du läsa en tråd. Återigen, det är i forumet det händer. Här har vi Nestor. Nestor är typ 70 plus, jobbat i bank i 40 år. Så att liksom, när han skriver saker så bör
då
man...
Då lyssnar man, ja.
Man bör läsa. Mm. Så att detta är vad han skrev i en tråd i forumet.
Min erfarenhet är denna. För cirka 40 år sedan hade jag samma belåning som idag, runt 700 000 kronor. Samtidigt har min och min frus inkomster fyrdubblats. Nog 17 har inflationen betat av mina skulder. Det som var jobbigt på 80-talet är numera lätt som en plätt. Även om räntan skulle fyrdubblas sitter jag säkert. Om jag vill kan jag dessutom lösa lånet eftersom jag har mer sparande än lån. Samtidigt har en hyra för motsvarande bostad dragit iväg rejält, också en viktig aspekt. Jag ger dig rätt i en sak, inflationen kommer alltid före löneökningarna, så du kan möjligen få ett par svettiga år, sen rullar det bara på. Tro mig, så länge lönerna långsiktigt stiger mer än inflationen är man en vinnare om man har köpt fast egendom med lånade pengar.
Mm.
Det är väldigt jobbigt att Nestor säger detta. Jag har genom i alla år har jag tänkt att det var fel att köpa huset. Ja. Vi kommer detta till dig här live i podden. Jag tänkte att det var fel av oss att köpa huset. Vi skulle bara spara skiten. Ja. Och bara så hade det varit skitmycket pengar nu.
Ja, precis. Och sen kan man ju ha en hel annan diskussion. Så här, vad skulle vi gjort med de pengarna som vi inte gör idag?
Vi skulle bara haft dem. Vi skulle bara haft dem, Jan.
Ja. Ja, men bra. Ja. Och tack för att du är så autentisk och leker med mig här, Karu.
Mm.
Bra. Och sen den sista aspekten också som man kan ta hänsyn till är att om man är äldre och då börjar få ett lågt humankapital. Och återigen, ingen värdering i lågt humankapital, bra eller dåligt. För du vet ju också, du vet, det var någon som när vi pratade om detta sist var så här, jag är 65, enligt detta har jag jättelågt humankapital, men jag står på piken av min erfarenhet och mina färdigheter. Jag bara,
jo, men vi har väl adresserat det argumentet.
Ja, men exakt. Mm. Så att humankapital här är egentligen så här, summan av alla diskonterade framtida kassaflöden i ditt liv, och är du 65 och går i pension, sorry, du har inte så många kvar. Och då är det också svårt att få lån. Så att ibland kan det också vara värt att ha, precis som Nestor skriver här, ha ett lån för att vet, men sen som man tar i 55-årsåldern, sen betalar man den optionen, alltså räntan för att få ha det, för att ha till exempel 1 miljon extra när man går i pension, som annars hade varit upplöst i huset, som man inte kommer åt. Och detta är fullt reellt. Det är bara att kolla i forumet eller liksom som, alltså så här, värsta exemplet som jag har tagit detta innan, en kompis föräldrar som är ja, men har det väldigt privatekonomiskt gott, hade en lägenhet på Strandvägen för typ 40 miljoner som de har ägt hela sitt liv, skulle renovera den för 2 miljoner innan de skulle sälja den. Men de fick inte lånet på 2 miljoner trots att typ lägenheten var typ 30 miljoner i lägenheten i värde. Mm. För att nej, de hade inget jobb, deras kassaflöde var dåligt, alltså deras humankapital var lågt. Och så kunde de inte, så de fick låna av sina barn.
Mm.
Så att det där är ett värde i det, att banken, vad är det man brukar säga, att banken ger dig paraply när det är sol ute och sen vill de ha tillbaka det när det regnar. Så att det är den typen av aspekter också ta hänsyn till, som talar för att man kan ha lån. Och slutligen så tänker jag så här, hur har vi själva gjort? Ja, men vi har ju naturligtvis, vi har gjort både och. Vi har överamorterat, vi har behållit vissa liksom, aspekter där vi har till exempel nu inte amorterat i år trots att räntan är hög. Och det behöver inte vara så binärt att det är så här, jag måste göra det eller det. Ja, men sitter du där med de där 4 000 kronorna du välar, ja, men sätt 2 000 i ett sparande, sätt 2 000 i amortering eller 500 kronor eller vilket belopp det nu må vara. Och så här, om jag skulle säga utan att veta någonting om någon annans ekonomi, så brukar jag säga så här, men följ amorteringskravet. Det är ett ganska sunt sätt i det här. Och sen så fick vi ju tips att vi i slutet av avsnitten ska säga vad är nästa steg eller vad är relaterat avsnitt om man vill lyssna vidare.
Ja.
Eller vad man tar nästa steg. Så då skulle jag säga så här, nästa steg är alltid så här, besök, alltså i beskrivningen så länkar jag alltid till diskussionen i forumet. Kolla igenom där. Ofta är det så här typ onsdagen efter, vi släpper alltid våra avsnitt på söndagar. På onsdagen brukar det ha varit bra fart. Så skriv en fråga, skriv en kommentar, se vad andra skriver, för att det kommer garanterat komma kommentarer på detta idag. Och de bästa kommentarerna är de där jag har fel, för det är där man lär sig och ifrågasätter. Återigen, detta är starten på en diskussion, det är inte facit, som Nej. Jag sa i början av avsnittet. Och sen, det är alltid värt att förhandla om räntan, särskilt i dagsläget. Så att liksom tricket som vi har tagit upp i liksom flera år, det här med amortering, be om ett amorteringsunderlag, funkar fortfarande. Det vill säga att du skickar, om du har rörligt bolån, så skickar du in ett mejl till din bank som bara, hej, jag har funderat på att byta bank, skulle jag kunna få ett amorteringsunderlag? Och det är liksom ett papper som den nya mottagande banken behöver för att flytta ett bolån. Och detta kan du då göra utan att det kostar dig någonting eller att du tar någon risk med det här. Och de duktiga bankerna kommer då trigga ett samtal, för att de flesta känner inte till amorteringsunderlag. Så då är det ofta ett tecken på att shit, den här personen är på väg att flytta. Den andra banken har sagt så här, skaffa ett amorteringsunderlag. Och då tar de duktiga bankerna, alla gör inte detta, kommer de ringa upp och säga så här, hej, vi har sett att du har begärt ett amorteringsunderlag, funderar du på att byta? Och så kan man säga så här, ja, men jag skulle vilja få en bättre ränta, men egentligen så vill jag stanna kvar, kan ni hjälpa mig? Och har man gjort dessutom lite research vad man hade kunnat få på en annan bank, så är det väldigt ofta att banken matchar. Men så här, ljug inte. Jag brukar säga, man behöver inte säga hela sanningen, men man ska inte ljuga. För att man kan hamna i situationer där de säger så här, nej, men vi kan inte matcha det, byt då. Och sen stannar man kvar och så är man så bara, okej, jag blev rökt.
Jag bluffade.
Jag blev okay då. Mm. Jag fick också något med i forumet som var så här, ja John, jag gjorde detta och banken hörde inte av sig, ditt trick funkar inte. Jag bara, nej, det funkar inte överallt. Så att då får man ibland bara ringa upp och så prata med dem.
Mm.
Relevant avsnitt, naturligtvis avsnitt 99 eller 263, som är egentligen samma avsnitt, 263 tror jag, en ominspelning av avsnitt 99, som handlar så här, kom igång och börja spara, för att nu när vi pratar här om att investera, vi pratar absolut inte om någon enskild aktie eller någon spekulation eller alternativ investering, vi pratar så åt en fortfarande breda, globala, billiga, regelbundna sparande i indexfonder eller fondrobot. Och sen så tycker jag alltid de här avsnitten kring humankapital, som vi var inne på, avsnitt 87, 253 eller 270, där vi har professor Paolo Sudini från Handelshögskolan, som är det tankespjärn.
Ja, men de ger lite perspektiv ju.
Ja, och de flesta räknar inte med, man kör någon mental bokföring och så räknar man inte med humankapitalet. Och det skulle jag väl säga så här, det största misstaget i vårt liv, om vi skulle gå på ditt spår, så här maxa kapitalet, så är det så att vi skulle ta mer risk. Och fortfarande än idag skulle vi bära mer risk. Att ha mer hävstång till exempel. Men det är där den här balansen med det mentala kommer.
Det känslomässiga
mm. kommer in. Mm. Grymt, men där tänker jag att vi rundar av lite längre avsnitt. Mm. Något som sticker ut för dig idag? Karo bara sitter här och ler.
Nestors kommentar.
Det är så, ja. Länk finns till forumet, finns i beskrivningen. Tack så mycket. Extra stort tack till dig på Patreon som har gjort det möjligt att vi kan prata en och en halv timme om spara och amortera, som till synes borde vara en enkel fråga. Tack så mycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.